Innan vi sparkar igång dagens avsnitt av Toto Balotto och superproducent Kim Wirsén rullar igång vår underbara jingle, vårt fina, fina intro, så säger vi grattis till våra segrare i tävlingen som precis avslutats.
Ja, men exakt. Vi hade ju en tävling som vi förstår var väldigt uppskattad borta på Instagram tillsammans med Celsius, där man kunde vinna dels Lustigs matchanvända landslagströja.
Tvättad.
Tveksamt. Jag har ju fått en tröja direkt efter en match AIK av honom.
Ruskig aura på Lustig att hans svettiga tröjor ändå luktar ganska gott.
Verkligen. Hur som helst, det var inte bara tröjan, det var också flak med Celsius nya smak, Blueberry Frost. Den här glada vinnaren får ju hem flak, så han kommer ju testa flera stycken. Ni som inte har gjort det än, gå in i närmaste butik och testa Blueberry Frost Celsius alltså. Men stort grattis till Mikael Butler alltså, som vann jackpotten, både matchbiljetter och Mikael Lustigs matchtröja och flak med Celsius nya smak. Men vi säger också grattis till Oskar Sander som har vunnit matchbiljetter till Sverige-Grekland och Celsius Blueberry Frost.
Butler är från Stockholm har jag förstått, men Sander, där är det lite brådis.
Ja, lite
match
brådis.
Imorgon och han hör hemma i 031.
Jag vet inte om han hör hemma i 031, men han befinner sig där just nu. Det är bara att rappa på till Stockholm. Nu kör vi Toto Balotto, Gugge.
Ja, vi ses på Friends, Butler och Sander. Nu blir det Toto. Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 11 oktober. Vi är mitt emellan två hyperviktiga VM-kvalmatcher för Jan Anderssons gul och gul och seger 3-0 mot Kosovo i lördags. Och så är det Grekland imorgon kväll. Parallellt med detta så har det även bedrivits och avslutats en Nations League-turnering i Italien, både i Turin och Milano. Jag ska svepa alldeles strax vad som har hänt både från de matcherna och övrigt VM-kval. Men jag tänker att vi ska inleda den här episoden med Thomas Wilbachers egna recept på en carbonara. En gång för alla. Jag såg att du rasade i morse. Att veckan började pissigt för dig när Expressen skickade ut att tips på hur man gör en carbonara och från, flörtade lite med crème fraîchen och...
Ja, men de har ju någon kock där alltså, skickar ut recept liksom, via premium, så man ska ju dessutom betala. Men det var ett sånt jävla haveri alltså, det var både vitlök och lök alltså, det enda som saknades var ju ärtor, men man kunde välja då mellan grädde eller crème fraîche. Alltså, det enda
jag såg någon av dina följare på Twitter hade skickat in en bra länk till en klassisk carba. Ja. Då var det ärtor och bräckt skinka.
Ja, jag vet. Rökt skinka. Nej, men alltså, så här, grejen är... Jag ska bara säga det så har vi det sagt. Ja. Grejen med italienska pastarätter, alltså en carbonara, en amatriciana, det är att den görs med ett fåtal ingredienser och det är bara dem. Sen kan du ju göra till exempel som man gör i Bologna, la città grassa, fetstaden, en tortellini panna e prosciutto. Alltså det är en rätt, alltså grädde och skinka. Så det finns andra rätter, men ska du göra en carbonara, då är det äggula, det är guanciale och det är svartpeppar. Alltså det är inget mer. Sen har ju vissa i lite kokvatten för att liksom, ja, skapa krämigheten. Glömde såklart osten, men pecorino och parmigiano. Man väljer om man har 70% pecorino och 30% parmigiano. Så du kan ju såklart...
Vad ligger du på
med, nej, men så här, jag vill bara säga det. Alltså, det är de ingredienserna som är carbonara. Det är inget annat. Och sen så kan du göra andra pastarätter bäst fan du vill. Jag vet, du håller på med den här oxfilépastan liksom. Och sådär. Det är asgott och gott i käften. Det är säkert gott med en crème fraîche kokt skinkapasta också, tycker vissa. Kör! Men det är inte en carbonara. Det är bara viktigt att säga. Du kan liksom inte hitta på egna carbonarer. Du kan inte hitta på en egen Wallenbergare.
Nej.
Eller alltså Wallenberg är Wallenbergare. Den görs på liksom klassiskt sätt, klassiskt recept. Sen kan man göra den olika, men ingredienserna som ingår, det är så man gör den. Är det Biff Rydberg? Du kan inte hitta på att du helt plötsligt ska ha morötter och palsternacka och skit i. Du är ingen Biff Rydberg, du är en annan. Kanske jag har skott fläskfilé. Hitta på en egen, håller på med egna små jävla kockverksamheter. Det är bara viktigt att ha det sagt.
Är det här liksom elitistiskt, tycker du?
Klart inte är det. Det är rätt eller fel. Det är binärt. Det är fel, det är ingen carbonara. Det är annan pastarätt. Ja.
Härligt. Vi brukar ju prata typ 99,9% fotboll i Toto Balotto alltid, men jag kände idag att nej, nu ska fan Thomas få sjunga ut här i Carbonara Gate.
Verkligen.
Din då? Alltså, har du någon, de som vill göra liksom Wilbur Josés Carbonara? Vad är procentsatsen pecorino och parmesan?
Jag har bara pecorino.
Du kör bara
pecorino. Sen har jag parmesan på när jag serverar.
Okej. Okay.
Så när jag gör smeten, och smeten är ägggulor,
yeah.
Ja, då är det ägg.
Såg att Expressen-kocken hade både ägg och ägggulor.
Ja, exakt. Nej, men, då gör du en krämig, härlig smet. Jag håller den kall för att minska risken att ägget koagulerar och det blir en äggröra av det. Utan jag håller smeten kall, och det är med ägggulor och pecorino. Och sen så steker jag guanciale, och det finns liksom på ICA Maxi i Alby numera. Och där blir det lite fett kvar från guanciale, så det ser till att ta med, häller i allting från stekpannan sen när jag blandar ihop det. Och sen så,
ganska beroende på vad det är för ägg, restriktiv mängd guanciale också.
Ja, alltså det där, det kan man ju också välja liksom mängd och så vidare. De kanske älskar att trycka i sig guanciale. Det är klart du kan välja det, men ofta i Italien så har man inte speciellt mycket. Men det viktiga är att få ihop den här krämigheten, att det är rätt konsistens, och hur lär man sig det? Jo, gör om och gör om och gör fel och gör om. Och så vidare.
Mm. Härligt. Mm. Då har ni fått lite tips på hur man gör Wilbur Josés bästa carbonara. Vill man käka den bästa carbonaran i hela världen, ja, då tar man sig till restaurangen Macaroni.
Ja, det tycker jag i alla fall. Ja, det finns ju många bra restauranger, men Macaroni i Rom,
strax
ett stenkast från
Pantheon.
Precis. Där satt vi på torget framför Pantheon. Lite turistigt kan man tycka liksom, att sitta där, men det är härligt också att insupa liksom first row Pantheon.
Jo, fast det är ju inte Macaroni.
Nej, jag bara berättade att vi satt där, och sen så gick du, jag och vår älskade vän, hur fan mår han, Jakob Gustafsson?
Men nej, han mår ganska bra.
Ja, saknar honom måste jag säga. Det känns som att han är sur på oss, jag vet inte varför. Har vi varit för hårda mot brollan eller?
Va? Du kanske.
Jag har varit?
Ja, alltså, jag tror inte du tänker på att du ibland liksom skickar ur dig sågningar hit och
okay. Ja, men då ber jag om ursäkt. Hoppas att vi sitter framför Pantheon och sen så rullar bort till Macaroni efter och käkar en god carbonara.
Där har ni våra bästa carbonara-tips. Nu tänker jag att vi tar avstamp i fotbollen, och jag tycker att vi denna dag ska börja på Tele2 igår. För där skrevs det nämligen svensk fotbollshistoria. 18 537 personer stod på läktarna när Hammarby välkomnade AIK i ett Stockholmsderby som slutade med 4-1 seger för Bayern. Men det här var ju liksom en match där, nu kanske inte Hammarbyare eller AIKare håller med, men för oss utomstående så var ju resultatet sekundärt. Det här var ju liksom den stora folksamlingen. Det var ett nytt kapitel i damfotbollens historia. Mm. Det kändes som förhoppningsvis en språngbräda till en ny verklighet, eller kanske framförallt ett ytterligare steg i den utveckling som skett här de senaste åren. Inte minst då liksom framdraget av damlandslagets framgångar i både VM och OS här nyligen. Så att, det var mäktigt att se alla dessa människor på läktarna stämma upp i Just idag jag är stark. Jag älskade att se att det både var bengaler och pyro, och jag skrev det på Twitter i morse. Jag har inte nått så ett enda negativt ord kring pyrotekniken. Det går att ha pyroteknik på läktarna utan att någon ska hålla på och liksom giddra om hur jävla problematiskt och fel och hemskt och farligt det är. Alltså det går. Fan vad fint det var igår.
Jag var på plats tillsammans med mina tjejer, och det går ju att prata om upplevelsen igår i olika perspektiv. Du har helt rätt, alltså för alla utomstående så handlar det väldigt mycket om inramningen, och den är, ja, jag som var på plats då, helt otrolig. Alltså som såklart skapas framförallt av Hammarby-supportrarna. Men AIK-supportrarna är där, de fyller inte en kortsida, men de är där, de stöttar sitt lag. Det är första steget emot att damfotbollen också blir en publiksport live. Och jag hade ju mina tjejer där, och de pekade liksom ner mot klacken och sjöng med i ramserna, hoppade när det skulle hoppas. Nästa gång då vill vi stå där, Thomas. Ja, men det var verkligen, det var alltså gåshud för de tjejerna, och en inspirationskälla alltså, som jag tror är så kraftfull att den liksom inte kommer kunna bromsa deras intresse. Den är för stor för dem. De kommer alltid vilja gå på fotboll. När nästa match? Ja, men den är på kanalplan. Det är mot Linköping. Bra, då ska vi gå då. Så, alltså, det här skapar ju en supporterrörelse som är lite annorlunda. Jag hade UB bakom mig som var där med barn till exempel. Så här. Det är en lite annorlunda upplevelse. Det är lite snällare. Men jag ska också säga att halva Hammarbys akademi stod upp och sjöng pissa på AIK när, jag tror det var Emilia Larsson som drog igång den liksom, med klacken. Så att det finns en antagonism där också. Det finns givetvis en snällare miljö, men
det går inte att genväga sig till liksom, men så här, vissa lager i
stämningen där på plats måste skapa sig själv. Det exakt. Blir vad det blir. Men jag skulle vilja dela ut en snitsel här. Det finns en person som har gjort mer än någon annan person i det här landet för supporterrörelsen kring damfotbollen. Och det är Simon Sandström från Bayern led. Många Bayern vet vem det är. Kommer från någon ultrasektion på här, ska sägas. Men har dragit igång allt det här kring damfotbollen. Givetvis med en massa personer runt sig. Men för mig så är han liksom drivande personen bakom tifot i Hammarby och kring Hammarby dam. Så en stor snitsel till Simon Sandström som har styrt upp allt det här. Och var det 18 500 personer på plats igår, så är det väldigt mycket hans förtjänst. Så stor utbankad kalvsnitsel till min gode vän Simpa.
Du spetsade ju till den här snitseln. Jag hade tänkt att dela ut snitseln till alla som var på plats igår och bidrog till den här publiksiffran som var. Givetvis alla AIK-supportrar, men här förtjänar ju Bayern en jävla eloge för ja, men det lok som de har blivit på klubblagssidan inom damfotbollen. Vi pratade om det redan för några år sedan. Min brorsa var ju huvudtränare för Bayerns damer innan Pablo tog över. Redan då när de åkte ur allsvenskan på en historiskt hög poäng. Isak blir fortfarande lika frustrerad när han ser poängskårerna på lagen som klarar sig kvar ända sedan dess. Jag tror att de åkte på typ så här 26 poäng, 27 poäng.
Nu har AIK 16, kommer klara sig kvar. Nu är bara ett lag som åker ur och det
exakt,
är Växjö.
Men i fjol så räckte det också med så här 17 poäng. Hur som, redan då när han var nere i Elitettan med dem på kanalplan så kände man ju att är det någon klubb, är det något lag som verkligen kan ta damfotbollen ja, men framåt i det supportermässiga i den kulturen från en plats till en annan, så är det ju Hammarby. De har ju någonting i sin klubb, i sitt DNA.
Men de har ju
DNA.
Skapat en kultur. Det är ja, det som är grejen. Du kan inte tvinga på folk.
Nej, exakt. Och jag säger inte att Malmö FF eller IFK Göteborg eller Peking eller Djurgården eller AIK eller några andra är liksom
dåliga eller ska göra någonting.
Nej, precis. Jag säger bara, så som jag upplever det, så har Bayern verkligen gått i framkant och visat att det går faktiskt att sömlöst inkorporera damernas fotboll i herrarnas supporterbas och bygga det genuint ett steg i taget. Det går liksom inte att jag tror inte att man kan skaka fram nästan 19 000 var och varannan vecka. Men nu var det en kraftsamling. Nu blev det en jävla upplevelse. Nu blev det att man krossade ett glastak uppåt. Nu visade man att det här är möjligt. Till nästa premiär skulle jag tänka mig 2022. Ja, men då kommer man säkert göra en ny vända med att man lägger premiären på Tele2 och så kör man marschen och så bygger man återigen. Kanske når man 18 500 igen, kanske blir det 25 000, kanske blir det 12 000. Jag har ingen aning, men man flyttar gränserna och det tycker jag att Hammarby förtjänar all jävla cred för.
En rolig match att kolla på och jag tror att det är många Hammarbyare som var där kanske för första gången igår som definitivt kommer komma tillbaka och det kommer bli ett jävla tryck på kanalplan, på biljetterna till kanalplan mot Linköping sista hemmamatchen för säsongen. Men jag skulle säga det, att det här skapar ju någonting, ett litet tryck också på övriga storklubbar som du nämner. Att de vill ju faktiskt också ha det. Alltså jag är helt övertygad om att man i AIK-led känner att shit, nästa gång då ska vi stå upp ännu bättre. Nästa gång ska vi vara ännu fler. Och det är inte bara de som var där utan andra som har sett det här som det rapporteras mycket i media, vilket är viktigt. Också känner att man vill stå upp bakom sitt damlag också. Så jag tror att det här var starten på någonting nytt. Jag tror att det här kommer i vissa klubbar också att höja publiksiffrorna, inte alla. Men ju mer de går, ju fler av den här typen av matcher och inramning som Hammarby bjuder på, kommer också, i alla fall de andra storklubbarna, att vilja upprepa och efterhärma är kanske fel ord, men gör någonting liknande.
Jag blev också väldigt glad när Anna Rydén från Sportbladet skickade ut, hon filmade när tre tjejer från vad jag tror är något 08-09-lag fick träffa tre av Hammarby-spelarna efter matchen. I mean, det är verkligen en idoldyrkan som går genom kameralinsen. Mm. Man känner att det här är stort på jävla riktigt. Mm. Och det är ju en konsekvens av att de här spelarna spelar framför 18 500.
Ja.
Det bygger ju den här liksom mäktigheten gentemot alla unga tjejer och killar som tittar på. Alltså, jag blev glad av att se den videon. Jag skickade ut den på Twitter för alla som vill kolla. Jag skulle dock bara vilja nyansera snitsen med en liten gulasch.
Mm.
Och här är jag lite jävig. Det blir lite pajigt när jag kommer från TV4 och Simor Hall. Men det blev ju i somras, som alltid i och för sig när det är mästerskap, att ja, men tillhör man TV4 Simor-laget, ja, men då kanske man inte ska uttala sig så jävla mycket om SV. Skitsamma, jag jobbade med Nations League-finalen igår och såg således inte den här matchen och sändningen live. Men igår kväll när jag kom hem så klickade jag igång sändningen igen på SVT Play och så såg jag hela sändningen och matchen när jag inte kunde sova i natt. Och jag är den första att överlag sträcka upp Liverpool-gänget. Alltså de behöver alltid sträckas upp.
Jaja.
Det finns ju ingen supporterskara och supporterbas i världen som är lika liksom högljudda kring att om man ens pratar i 2 sekunder över You'll Never Walk Alone när då Anfield stämmer upp i sång.
Skulle vara Roma-lägret då?
Nej. Nej.
Ja, men de är högljudda. Men de är högljudda, inte lika många.
Men absolut,
de är
inte 68 000 lika högljudda som Liverpool-gänget.
Nej, för att de är inte lika många, men de är högljudda.
Och där kan jag ibland känna att jag fattar. Man vill se in någon, man vill lyssna på det. Men har man gjort det 500 gånger, kanske 1000 gånger, jag menar, då måste, kanske får man ibland liksom så här, ja men nu sägs det någonting och visst, vi fattar, nu är det You'll Never Walk Alone, vi släpper till arenan snart, men går det 3 meningar in, chilla, vad fan, ni såg det förra veckan, ni kommer se det nästa vecka.
Och nu lyssnar vi i 38 sekunder.
Precis.
Även
absolut.
Idag.
Absolut, och som du säger, Roma med den inon, Roma, Roma, Roma. Jag har också många gånger bara liksom, släpp bara till arenan, tystna så att man får liksom, absolut. Jag har också stått i den ringhörna. Det finns andra klubbar med liknande lägen. Men igår, när då SVT har den här historiska matchen, det är 18 500 personer på plats.
Handlar om en sak.
Ja, men då är det liksom, jag blev verkligen beklämd kring hur de misshandlar de minuterna av just idag är jag stark, allsång, pyroteknik, spelare i halsdukar som leder ut med småtjejer framför sig. Ja, men det vill säga, det var verkligen
Hammarbys 2011-lag var det.
Det fanns minuter där som
lag
verkligen var så här, ingen behöver säga någonting. Nej. Nu ska vi bara ta in det här. Mm. Det är historiska jävla sekunder och minuter som vi får uppleva här nu. Låt bara Kenta sjunga tillsammans med nästan 19 000 personer.
Jag kom hem efter och ville återuppleva de första 10 minuterna och jag tänkte, ja men inför studio perfekt, då kommer jag få höra och se hur det lät från tvn. Jag tycker alltid att det är intressant, liksom, når stämningen ut här som det verkligen kan göra i ett Rom-derby eller ett Stockholms-derby. Man känner stämningen genom rutan. Men kände mig rånad på de sista 5 minuter innan matchen när spelarna gick in. För de pratade över det på ett sätt också som var riktigt svagt. Och där tror jag också att så här, damfotbollen måste tas på allvar. Aha, sitter du där i Toto Balotto och säger det, ofta pratar ni damfotboll. Men det kommer en. Jag ska försöka göra mitt. Jag har behövt 4-5 år på mig att sätta mig in i damfotbollen.
Kanske
växer
upp till senior då?
Jag har en jävla stor kravställning på mig själv när det gäller att prata om fotboll. Om inte jag har sett matcher, om jag inte har följt allting som sker i media, internationell media, läser mina dagstidningar på morgonen, pratat med dig, med andra vänner, då känner jag mig inte berättigad att sitta i Sveriges största podcast eller att skriva en krönika i Expressen om det. Nej. Alltså, och jag har, därför har jag stora krav på kollegor och så vidare också. Så kan man tycka vad man vill om mina åsikter eller om dina åsikter. De är säkert bajs ibland. Men jag har i alla fall jävligt hög kravställning på mig själv.
Pille
jag vet, jag
blev
Pille på Crew där.
Pille på Crew dök upp.
Han dök upp. Såg förut en irländsk reggad bil återigen i morse. Den andra i Stockholm på en månad, vilket är helt otroligt. Hur som helst, kanske därför jag liksom fastnade i det.
Fastnat i två plus anekdotträsk.
Men jag har inga problem att ställa krav på kollegor på sändningar. Jag kan ställa krav på dig, det vet du om, Gustav. Jag ställer sjukt höga krav på när ni sitter i era studios och dina kollegor, Kim Källström också. Jag har inga problem att prata med han om vad jag tycker ärligt om era sändningar. Men igår blev det misshandlat. Det måste vara bättre.
Mm. Annars
tappar man folk på vägen. Det kan inte kosta 299 kronor på Sportbladet för att kolla på Damallsvenskan. Det är omöjligt. Det får inte. Dasson har nu köpt Champions League för damer i typ 3 år, tror jag. Det kan vara lite längre. De sänder det live,
det
på, ja, 3 år. Sänder det live på, gratis på YouTube. Så byggs damfotbollen. De har fattat att ska vi bygga den här produkten så måste vi göra den tillgänglig för alla. Och det är faktiskt jävligt bra sändningar. Med, du kan välja språk på kommentatorer, du kan välja att bara ha läktarljud och så vidare och så vidare. Alltså de har ju tagit det till next level egentligen från här sändningarna. Mm. Men man måste nummer 1 göra det tillgängligt, nummer 2 göra jävligt bra produkter. Och där är vi inte än. Och med det sagt, det kommer en jävligt vass dampodd vad det lider här. Så jag ska försöka bidra. Ställ jävligt höga krav på den podden också. Ställ höga krav. Såga mig om ni tycker att det är skit. Jag kommer lyssna på precis all kritik, precis som jag alltid har gjort vad gäller Toto Balotto också.
Och återigen, jag står som programledare hos TV4 och Simor gör konkurrerande sändningar. Alltså jag vet att det blir kladdigt, det kanske blir jävigt. Man får ta det jag säger med en nypa salt då. Men jag tyckte det var så synd igår, i synnerhet när SVT har möjlighet, när de sänder på SVT Play. Jag menar, alla måste väl ha varit medvetna om att 5-6 minuter innan avspark, då rullar Just idag är jag stark igång. En av de absolut, om inte den mest hypade, hyllade och mest välkända inno vi har i det här landet, kommer ackompanjeras av det här otroliga publikrekordet. Alla kommer ställa upp i sång. Det kommer vara en otrolig stund för byggandet av damfotbollen med alla halsdukar, spelarna som går ut på plan.
Jag säger bara,
då måste man var klar med det som ska sägas i sändningen inför.
Och det här,
när det är dags.
Det här kanske folk tror att det är kritik mot en programledare eller en Lisa Dahlqvist som expert. Nej. Det här är kritik till de som bygger sändningen. Det vet ju du som jobbar i tv. De som bygger sändningen, att leda dem rätt, att göra körschema minutiöst i det här fallet med kort införstudio på sekunden. Måste få i örat att nu är det dags att vara tyst. Mm.
Men sen så kan man alltså, man kan bli tjock i körschemat och man kan halka efter och så vidare. Men där och då, när spelarna börjar röra på sig, när gitarren börjar liksom gnissla igång på Just idag är stark, då måste någon. Måste någon bara trycka ner mikrofonen till alla inblandade. Tyst! Alltså då blir man Liverpool-sekten. Ja. Nu måste det vara tyst. Ja. Lägg ut bilderna bara på arenan.
Men slutligen, jävligt fet upplevelse för alla som var där. Och ett stort steg framåt för damfotbollen. Mm. Men ni har väl hört det nu, ni har väl sett det nu. Det är badrumsveckor hos våra stolta sponsorer, K-Rauta. Och nu jäklar hörni, börjar förvandlingen bli klar här på Kungstensgatan 26. Vårat badrum har gått från ganska risigt kan jag säga, med linoleummattor och så vidare, till ett riktigt snyggt jäkla badrum. Vi gick in till K-Rauta. Vi sa till deras projektplanerare att vi vill ha ett toppbadrum. Här är en bild. Vad kan ni göra? Och nu har de löst det. Vi har valt produkter från Svedbergs. Fått 20% rabatt på det. Och vad är Svedbergs då, kanske ni undrar? Jo, men det är hög kvalitet. Det produceras i Sverige. Det är upp till 20 års garanti. Och så finns det något för varje kund. Från det lilla badrummet som här på vår studio till det stora. Och så finns både klassisk och modern stil. Glöm som sagt inte att bara rycka tag i en projektledare på K-Rauta. Ni går in på krauta.se och låter er inspireras. Ni följer dem såklart på Instagram. Och framförallt, utnyttja rabatterna nu under badrumsveckorna. Vi säger stort tack till K-Rauta. Hörru Gugge, har du fått dina Air Max nu eller?
Fy.
Ja, ah, äntligen. Hörrni, vi är sponsrade av Nike den här veckan och nu jäklar gäller det att gå in på nike.com. Det är nämligen så att de har rea och med koden OCT21, alltså OCT21, så får man 20% extra på rean. Och då kan man då till exempel som du Gugge skaffa sig ett par Air Max till exempel. Det är sällan Nike har den här typen av rabatter på rabatten så att säga. Så gå in på nike.com, se till att bli medlemmar och se till att handla just nu. Jag vet att många av våra lyssnare älskar Nike, precis som jag och Gusten gör. Så ni går in på nike.com eller totobaluto.se så finns det länkar. Vi har länkar också via vårt Instagram. Vi säger stort tack till Nike som är med och möjliggör Totobaluto.
Är du redo för ett litet svep yes. från herrarnas förehavanden de senaste dagarna?
Ja, oh, jag är redo.
Jaha, nej, nu jävlar ska det gå undan. UEFA Nations Leagues andra upplaga är avgjord och vi lyfter på vår lilla basker för frassarna. Det var en av de bättre halvleka landslagsfotboll som spelats på år och dag när Le Bleu vände och vann semifinalen mot Belgien i torsdags. Och dagen innan hade Spanien med Ferran Torres i spetsen brutit spaggarnas, får man ens säga så längre. Okej då, italienarnas 37 matcher långa förlustfria svit och segrade med 2-1 på San Siro. Final igår således efter en ganska sömnig och halvdan bronsmatch på eftermiddagen i Turin där Italien slog ett utzonat Belgien. Och efter en mållös och ganska händelsefattig första halvlek i Milano då, så hände precis allt efter timmen spelad på La Scala del Calcio. Theo Hernandez i ribbans underkant, omställning, Upamecano på sliren och Jarzabal med ledningsmålet, spanskt jubel som sattes i halsen eftersom Benzen vred in kvitteringen i klykan och av bara farten kunde sen Kylian Mbappé avgöra allt med ett omdiskuterat 2-1 mål i den 80:e minuten. Men mer om det lite senare. Grattis säger vi i alla fall till Frankrike. Parallellt med detta UNL-avgörande så har en VM-kvalrunda också hunnit avverka. Stolta Svea Rike, gul och i folkmun, fick en ganska bjussig straff efter halva första halvlek mot Kosovo när Alexander Isaksen med en magisk minut efter timmen spelad skickade in 2-0 i bortre krysset, så var det tack och lov över. För visst darrade det lite där första kvarten efter paus. Morici och de andra kosovanerna, säger man än så, hade bud på en kvittering och nej, jag orkar inte ens tänka på den våg av Ågren som hade sköljt över oss ifall det skett. 3-0 skrev födelsedagsbarnet Robin Quaison slutsiffrorna till och nu väntar Grekland imorgon. I övrigt då? Ja, men Serbien tog en blytung seger borta mot Luxemburg och kan nog räkna med minst playoff. Kul tycker jag. Oklart varför, men jag är svag för serberna. Det är något med dem som liksom... vet fan, det är liksom kungarna av Balkan. Så känns det bara.
Passar hör.
Är de inte det?
Passar det.
Guldlänkarna.
Passar det.
Korsen. Linnerna.
Säg bara passa dig.
Mjukisbyxorna. Mm. De röda ciggarna.
Anna Lavdic lyssnar på det här också.
Ja. Visst gör han det. Portugal är hur som helst enda hindret mellan Serbien och en direktplats till Qatar. Schweiz passade på att också säkra minst playoff i sin kvalgrupp medan Wales och Tjeckien går en oerhört tight fight om andra platsen bakom Belgien. Kryss i Prag 2-2 och fortsatt båda nationerna på samma poäng. 8. Dansken fortsätter sitt perfekta kvalspel. Man har nu 7-0-0 och 26-0 i målskillnad. 21 av 21 möjliga poäng och seger mot Österrike imorgon. Ja, då är VM-biljetten i hamn. Det skulle i sådana fall ge Skottland ett jätteläge att parallellt verkligen befästa andra platsen. Och Wilbur Josés dassiga alpscheisse till hemland går månne in i en fotbollsdepression. Ej helt fel, säger jag.
Passar det.
Ruskigt spännande är det i grupp H där Kroatien och Ryssland båda toppar gruppen på 16 poäng vardera. Slovenien och Slovakien finns där bakom och ikväll spelar alla fyra lag mot varandra. Getingbo! Albanien har verkligen steppat upp och är med bara 3 matcher kvar, 1 poäng före självaste Polen i grupp I. Imorgon möts man i Tirana och då förstår ni själva hur mycket kniv mot strupe förbundskapten Paulo Sosa har. Savannen.se är redo för en ny besökare. Är det bara jag som tycker det känns som att det går skit för Tyskland? Ändå bara vinner de och vinner de. Vändningen mot Rumänien var sista spiken i kvalkistan och Hansi Flick kommer leda sitt lag i Qatar nästa år. Men ja, spraka gör det då fan inte om din manschaft. Så man kanske inte får säga längre nu när jag tänker efter. Vi avslutar i grupp G där Montenegro har 11 poäng, Turkiet 12, Norge 14 och Holland. Ja, Holland, det får man faktiskt säga i Toto Balotto. 16. Ett skadeskjutet Norge utan Haaland klarade med nöden för kryss i Turkiet och en seger ikväll mot Montenegro skulle innebära ett jättekliv mot minst playoff och den där barkakan Stole Solbacken lockade och pockade sina gubbar med. Därför avslutar vi givetvis svepet med den enda rimliga uppmaningen. Ajde Montenegro!
Ajde! Ajde!
Jävla vad man jobbar Montenegro ikväll.
Ja, herregud.
Otroligt.
Som man jobbade turken också. På samma sätt va, Gugge?
Turkiet!
Satt vi där i soffan va? Ropade shootout till alla våra norska följare.
Ska jag bara en gång för alla reda ut det här med shootout? För det är många lyssnare som hör av sig mer att varför stoppar ingen Thomas när han säger shootout då det heter shoutout. Men det här är väl någon gott snack grej som har levt vidare in i tipslördag och så har det blivit
exakt, kvar. Exakt, det finns en morgonshow som heter Gott snack som jag och Danne Larsson lyssnar på. Jag har varit gäst där några gånger också. Jävligt mysig och shootout till dem. Lyssna på Gott snack på morgnarna. Det är bara att söka upp på Mixlar eller i valfri app hur som helst. Så av någon anledning så säger de shootout när det är shoutout. Ja. Och då satte det sig bara. Och så kom Jesper Ekstedt hit och gjorde tipslördag med mig, EM Edition. Och vi umgicks 6-7 timmar om dagen under hela EM. Och då vissa saker, du vet hur det är. Vissa uttryck sätter sig bara.
Ja, men det här
så blir man inte av med
det. Här är ju ett skolexempel på, inom parentes, sick.
Ja,
utropstecken,
exakt.
Slutparentes. Mm, alltså exakt. När man medvetet säger fel.
Ja.
Man har koll på att man säger fel och det är själva grejen. Så behöver ingen totolyssnare återigen då höra av sig till mig och säga, men rätta honom för guds skull. Det heter
shoutout. Det är någon som har missat det här avsnittet som kommer tillbaka, så att det kommer vi få höra framöver också.
Ja, vad fastnar du för vid svepet?
Men svepet hit, svepet dit, alltså Danmark. Mm. Det är ju helt sinnessjukt att de har 26-0. Okej, det kanske inte är den starkaste gruppen, men alltså, att ha släppt in noll mål och gjort 26 efter 7 fighter,
ja.
Det är helt otroligt. Och det är Danmark, vi pratar liksom inte om Brasilien, inte för att de någonsin har gått så rent i ett sydamerikanskt kval som är såklart mycket tuffare än detta, men ändå. Skottland, Israel, Österrike. Österrike gjorde jättebra i EM till exempel.
Fortfarande,
men tycker jag, vadå? Jo, men,
alltså det var väl ingen 4+ insats.
Nej, men alltså Arnautovic några centimeter ifrån att det målet godkänns mot Italien.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Och Italien, i det läget, var stressade och pressade. De reser sig inte från 1-0 Arnautovic där. Då är det Österrike som är vidare från den här matchen. Alltså, det är en otrolig jävla fight de gör mot Italien.
Jag brukar ha en ganska grumlig spåkula. Det vet du. Men kommer du ihåg inför Italien-Österrike? När jag skrev på förmiddagen. Undra om Arnautovic kommer bli varnad ikväll eller inte. Och så tar han gult efter 37 sekunder mot Italien. Då
han sätter någonstans tonen i den där matchen. Vad det handlar om. Jag tror att Österrike kunde rida lite på det gula kortet, om man nu kan rida på gula kort. Och blev lite extra taggade. Och Italien var... Det är den matchen jag satt de nästan mest skärrade i.
Ja.
Så...
Ja, men nu när jag tänker efter,
shootout till Österrike alltså. Och i andra vågen då, till Danmark.
Men tror du att Österrike löper någon slags risk att komma in i en halvdepression här om man skulle missa playoff och missa VM. Det är ganska långt till 2024. Jag tänker på tal om generationer, Alaba, Arnautovic, ju... alltså det är ju en del spelare som håller på att droppa av.
Nej, men de skulle ju komma två i den här gruppen, speciellt efter det mästerskapet som de gör. Alltså det var historiskt, de hade aldrig gått i ett slutspel i EM förut. Och hela landet slöt upp en skidnation, en vintersportnation. Och fotbollen har ju hela tiden växt och är numera också största sport såklart där också. Men lite som med hockeyn här, så liksom i något läge tog fotbollen över. När jag började gå på matcher live, då gick jag i Globen och på Hovet, men sen blev det Råsunda, för det helt plötsligt tog fotbollen över i mitten på 90-talet någonstans. Det har ju hänt i Österrike här nu, att fotbollen med den framgången blev ja, men också en stor tv-sport, alltså en förbundssport. en stora folksporten. Så det är klart att det är en jävla missräkning att inte ta sig vidare. Vi får ju se då, skottarna känns ju som att de inte kommer släppa 4 poäng på de 3 sista.
Nej, i synnerhet inte om Danmark gör sitt här ikväll då, mot Österrike. Eller om det var imorgon.
Men det är, också, det är faktiskt en match där Österrike skulle kunna samla sig. De är så pass bra att alltså de kan slå Danmark om allting stämmer. Det kan de definitivt göra.
På tal bara om 90-talet där. En liten sidogulasch bara, när vi ändå är på de två ämnena. Jag såg att DNs chefredaktör Peter Wolodarski gav sig in i pyro
polisdebatten
här. Nej, han sa ju att det var fina år på 90-talet på svenska fotbollsläktare.
Vadå, när det var tomt?
Det är
ju tomt.
Det är så verklighetsfrånvänt så att det fan inte finns.
Nej, men alltså, på riktigt var det tomt. Ja, alltså, jag gick då. Jag var på Pagges och Dick Lidmans
tid. Antingen så vill han ju att det ska vara så. Att han tycker det var fint. Mm. Gud vad fint det var när vi hade
3700 på Råsunda 92. Liksom.
Då var det härligt, då var det fint. Eller så har han liksom ingen koll. Det är väl favorit på det.
Ja.
Får man väl ändå. Ja,
jag orkar inte med alla dessa jävla kulturnissa.
Nej, men i övrigt så tycker jag ändå att den här liksom komprimerade kvalhösten, fan vad det sprakar om den. Ja. Jag vet inte om man liksom får ny energi och extra energi av då publiken som är tillbaka på läktarna. Jag misstänker det. Men det känns som att det lever egentligen varstans i det här VM-kvalet. Mm. Och det är viktiga matcher. Det är bara en månad mellan samlingarna. Nej, fan, jag gillar den här, här kvalhösten.
Ja, alltså. Är det inte alltid så att när saker och ting är på väg att avgöras så blir det roligare? Alltså, du pratar om kniven mot strupen för Polen. Alltså, det är samma med Sverige.
Måste
mot Grekland.
Måste du visa vannen för Paolo Sousa om han bränner mot Albanien? Va?
Ja, alltså, det är väl han som fingrar på vad är det man åker ut med? En savannkärra? Alltså någon slags fyrstrift? Eller skickas man bara, nej just det, man ska ju knalla barfota ut bara.
Ja.
Så stänger man dörren.
Exakt.
Mm. Det är få som hittar tillbaka när de väl har gått vilse där ute. Ventura, tufft liv där ute.
Ventura har väl smält upp sitt motell där ute?
Nej, han ligger ju, han är bara liksom bones.
Kadaver?
Ja, det är bara ett kadaver.
Kadaver Ventura.
Som hyenorna varit på, och till och med vildhundarna har varit där nu och tagit det sista.
Ja.
Gnagt på benen.
Vi fortsätter givetvis följa övriga länders VM-kval både ikväll och imorgon. Men fokus nu på Sverige och Jan Anderssons manskap. Håller du med mig om att det där resultatet och stämningen och känslan efteråt sminkade över lite insats, lite prestation, lite shaky business som ändå hade kunnat gå åt en håll? Eller ska man bara liksom skita i det? Det är ett kvalspel. Det var Kosovo, nu väntar Grekland, vi har skador, vi har barnafödsel, vi har generationsskifte, det handlar om att ta poängen, det är inte nu Sverige ska vara liksom dunder. Nej. För det går ju på samma sätt som att man hänvisade Greklandsinsatsen, hänvisade till några perioder i den här Kosovo-matchen, att också hänvisa till Spanien-matchen som var för en månad sedan, där allting såg dunder ut.
Det här laget har en otrolig högsta nivå och kommer fortsätta ha en otrolig högsta nivå. Men jag tror att vi har sagt allt kring det här generationsskiftet. Ponna har slutat i landslaget, nya spelare ska spelas in. Alltså att man ändå lyckas vinna de här matcherna, lyckas göra en så bra match mot Spanien. det bevisar ändå att Sverige klarar av det här generationsskiftet, för alla kommer komma in i sina roller i det, låt säga då, ändå nya landslaget. Vi såg kvintetten som stod nere på Friends här, som hade slutat med över 400 landskamper tillsammans
med Håkan Sjöstrand och Karl-Erik Nilsson. Ja, det tyckte jag var lite halvbeige alltså.
Passa på att vinna PR-poäng och så vidare. Det kan du förstå.
Jo, men alltså, hur känner man själv som pamp, alltså generalsekreterare och förbundsordförande, när fotograferna får liksom be dem att hallå, kan ni lämna spelarna? Vi vill fota dem.
Mm. Jag tänkte inte så jävla mycket på det. Men,
såg att Ekvall var upprörd.
Ja, men det förstår jag. Det är bra. Fortsätt. Bra.
Bara han brinner. Upprörd. Han glöder.
Jag tycker fan Ekvall glöder mer än vad han gjort på många, många år. Han skriver bra saker, säger bra saker. Fan, minisnitzel till Patrik Ekvall tycker jag ändå. Nej, men helt ärligt, fan vilken nytändning han har fått. Jag älskar det. Finns ju andra som har lämnat liksom stora medieuppdrag som inte liksom har hittat rätt i sina nytändningar. Mm. Och det kommer hända hela tiden. Tycker vi har en bra nytändning, eller fick en bra nytändning i Toto Balotto och fortsätter liksom driva på något sätt. Jag lämnade ju Expressen.
Schnitzel till oss!
Hockey Toto! Hörrni, torsdagar. Varje torsdag 18.30.
Ställde ni min fråga till han?
Nej, alltså jag såg ju den efter. Hade jag sett den här, jag ställt den. Så det var ju, jag har så jävla mycket...
Du vet, för er som inte fattar vad du pratar om, vad hette han som gästade?
Barkov, Sasha Barkov.
Sasha Barkov, någon typ topp 10 spelare i världen.
Ja.
Spelare i NHL.
Ja, spelare i Florida.
Han gästade Hockey Toto i torsdags och så fick man då ställa frågor till honom. Och jag ställde då Sören Kratz-frågan.
Exakt, på engelska.
På engelska. Och men synd. Den nådde honom inte alltså.
Nej, jättesynd att jag såg det efter. I och med att Fimpen inte fattar någonting om liksom en sändning. Och Dregen ännu mindre. Speciellt på 8 bärs. Och jag ska ratta, ringa folk och sånt där. Så hinner jag inte med Twitter riktigt. Så det var jävligt surt. Jag är bitter över att jag missade ställa frågan. För det hade varit kanske en legendarisk minut än för Toto Balotto.
Älskar Dregen. Tror vi ska avsluta med helikopters idag. Så får det bli. Du var på landslags liksom, presens. Mm. Ett generationsskifte. Nej, spelare som är borta, skadade, avstängda.
Jag tror vi har sagt mycket.
Vigge blir pappa och
exakt.
Så vidare.
Jag tror vi har sagt väldigt mycket om det. Och ändå, trots, tycker jag, framförallt 20 minuter inledningen av den andra halvleken när det är Sheikh och Kosovo kommer. Det är fortfarande 1-0 till Sverige. När matchen lever 1-1, det blir ännu mer skakigt. Att rida ut stormar, jag tror att det är det som är grejen med det här landslaget. Vi rider ut den spanska stormen, men vi kan också rida ut en liten Kosovo-orkan som kommer över oss. Så jag tror att jag mer ser det som ett styrkebesked.
Mm. Mm. Däremot så får man ju säga att framförallt du, alltså du brukar ha en glasklar spåkula. Men gällande Dejan Kulusevski så var det ganska grumligt här. Alltså, vi trodde ju båda, jag var verkligen på din linje, att den här säsongsinledningen med sviktande förtroende från Max Allegri, ganska så lite speltid, han har bara startat en match, han har fått hoppa in i nästan alla matcher, men det har många gånger varit med bara några minuter kvar. Och, ja, men man har ju verkligen känt en frustration, i synnerhet då med tanke på att Ronaldo har lämnat, Dybala har varit skadad, Morata har varit skadad, ändå så har Dejan Kulusevski inte fått speciellt mycket speltid. Nej. Och så tänkte man att nu jävlar kommer han tillbaka till landslaget, nu ska han visa. Kosovo på hemmaplan, perfekt. Vi hade en sån målskytt i Toto-trippen och man kände verkligen att nu kommer ju han visa hur mycket fotboll han har i sig som inte han har fått ut senaste månaden. Men jävlar var liksom påtaglig den här frustrationen är även i Dejan. Det här gula kortet han tar, ja. Jag menar, han vet ju att ett gult kort innebär avstängning mot Grekland. Ändå så är det liksom en dumdristig jaga i kapp eftersläng på mittplan som genererar det här gula kortet. Det belönar ju ingenting, det räddar ingenting, utan det är bara, är det ett frustrationsgult som kanske var det sista han behövde.
Mm. Jag håller med, och nu lämnar den här samlingen, lämnade den igår söndag. Efter att ha gjort en lite svagare prestation. Han är väl 2+ godkänd någonstans i den här segern. Har ju ett par bra offensiva saker som han gör såklart också. Men det är fortfarande samma Dejan Kulusevski som kom in i landslagsuppehållet här. Och i den här truppen. Jag tror att han hade mått jävligt bra även för den här säsongen. Och speciellt kortsiktigt av att ha lämnat landslagssamlingen med 2 matcher.
Mm.
Och liksom 180 minuter i benen där han verkligen har fått chansen att visa sig och att hitta tillbaka till det där offensiva självförtroendet. Att han kan jobba tillbaka, vinna boll och allt så här. Han kommer alltid vara en lojal spelare, en spelare som alltid tar jobbet som tränare tycker om. Men han hade behövt liksom vara lite avgörande även offensivt. Jag tycker också att han tappar lite i det offensiva ansvaret, Dejan. Alltså förut så tog han större offensivt ansvar. Okej, det står 1-0 här, vi behöver göra 2-0. Jag dribblar min spelare. Och han lyckades oftare också. Och där tror jag så här, det där lilla, du vet när det börjar gå emot, när man inte har allting med sig, då tror man inte på sig själv till 100% och då lämnar man hellre bollen till någon annan. Man tar inte det ansvaret själv, och det är där jag älskar dig igen. När han tar stort offensivt ansvar. Det är han som utmanar. Det är han som hittar fram med nyckelpassningar och så vidare.
Han har ju varit verkligen i händelsernas centrum det senaste landslagsåret. Allt från Nations League-hösten i fjol mot toppnationerna till då sommarens EM-slutspel där han kom tillbaka efter covid och verkligen levererade. Men nu börjar det bli lite för många gånger för att det ska vara en slump, tycker jag, att Dejan Kulusevski inte får ut speciellt mycket av sitt spel i de här situationerna när han själv känner en frustration och en press kring att nu måste jag visa allt jag har. Mm. Det skedde i våras när Zlatan kom tillbaka till landslaget i VM-kvalmatchen mot Georgien. Han ville visa så jävla mycket, allt han hade, allt han besatt, att det bara liksom låste sig, det knöt sig. Han blev petad då till nästa match mot Kosovo. Hoppade in, fick inte ut det, spelade den här meningslösa matchen i samma samling som avslutning, om det var mot Armenien eller Finland, jag kommer inte ihåg riktigt vilka det var. Men det kommer du ihåg, att det var nästan som att han ville ge mig en halvtimme, 35 minuter för att jag vill bara visa och stärka min aktie. Och så samma sak den här samlingen då, kontra då när han har fått komma i harmoni, när han inte har haft liksom den här pressen på sig själv, utan han får lite agera från ett tomt blad. Det är liksom inte den här inneboende personliga frustrationen som präglar hans insatser.
Men det där är en
typ
del
som ens EM, typ som mot Kroatien i höstas eller mot Spanien här innan säsongsinledningen i Juventus, men hade präglat honom för mycket.
Absolut, men man kan ju alltid vända och vrida på allting, och du kan ju vända på det här också till någonting positivt för dig, Jan. Att han fortfarande är 21 år och han har väldigt mycket utveckling kvar. För att utvecklas så måste du också hamna i sådana här perioder för att komma tillbaka starkare. Och det är någonting som jag är helt övertygad om, så är att Dejan har det mentalt. Alltså han kommer tillbaka, han kommer vara avgörande i så jävla många matcher för det svenska landslaget under 10 år framåt. Han kommer få den erfarenheten. Men på tal om offensivt ansvar, om det nu är en grej i det här, så tycker jag verkligen att Robin Quaison visar det när han kommer in. Han är rak, han utmanar, han går på avslut. Även om han har ju också hamnat i den här pressen, har väl den här erfarenheten som vi pratar om och kan ändå hoppa in och göra stor skillnad, även om det bara även om man bara är inne 25 minuter. Och jag vet inte, men kanske är det så att inför nästa samling att Quaison ska starta och att Dejan Kulusevski känner lite mindre press att komma in sista 20 minuter, för det har han gjort bra tidigare.
Det vi i alla fall vet.
Och visa sig då att Quaison får starta, det kanske inte är helt dumt.
Det vi i alla fall vet är att Quaison kommer starta imorgon mot Grekland i och med då att Kulusevski är avstängd.
Och det är inte ett avbräck.
Nej, absolut inte. Det tror jag snarare var en liten sån här blessing in disguise, för att hade Kulusevski varit tillgänglig, jag tror att man hade varit tvungna att starta med honom, men det tror jag inte hade fått en bra effekt på Quaison. För att alla kan se, jag är helt på din linje, Quaisons inhopp är för bra, hans mål är för tydligt, att jag är i slag, jag ska spela. Alltså, Dejan är det inte, men hierarkin som är, Kulusevski kontra Quaison, vart de är någonstans i sina karriärer, klubblag och så vidare och så vidare. Vad finns det för framtid här att bygga vidare? Jag tror att Janne hade haft ett litet dilemma där. Både han och Wettergren och säkert många andra hade nog...
Janne och Wettergren kollar på varandra efter och bara nickar. Båda vet vad den andra menar.
Exakt.
Skönt, vi skickar hem imorgon.
Ja, men jag tror att det löste sig ganska skönt. För att,
sen kan man ju prata om spetsbredd i truppen.
Det är klart att man tappar slagstyrka i matchtruppen. Att man inte kan förändra på samma sätt och så vidare. Men jag är helt övertygad om att Janne Wettergren och väldigt många andra inblandade hade nog föredragit Quaison från start mot Grekland imorgon om båda hade varit
tillgängliga.
Nice, men det hade blivit Kulusevski i startelvan för att det hade blivit för känsligt annars. Det är vad jag tror, så att det kan ha varit en liten blessing in disguise.
Jag har lite budskap här, Gusten, innan vi stänger ner. Du vet att...
Skrota villkorstrappan. Ja, rädda svensk fotboll.
Bra. Men det tror jag supportrarna på läktarna med de stora banderollerna gör bättre än jag. Men budskapet hur som helst, det är att jag såg att du har byggt ett jättestort glashus. Eller vad säger man? Växthus? Eller vad är det för någonting? Uterum?
Orangeri.
Orangeri. Fasen vad fint. Då sitter jag faktiskt här just nu med 4 timmar och 21 minuter kvar och budar på en liten present till dig.
Asså?
Jajamensan, jag är inne på den stora marknadsplatsen Tradera. Jag har börjat med det här när jag har fått upp ögonen för Tradera. Kanske sist av alla, för jag tror att det är över 3 miljoner som är en del av.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Den enorma marknadsplatsen som är Tradera.
Då låter det som att typ 7 miljoner fortfarande inte har varit på den här bollen.
Exakt.
Sist
så
du är inte.
Nej, sist är jag inte. Så det, budskapet i alla fall, Tradera.com, marknadsplatsen. Vill man egentligen inte berätta, men i och med att lyssnarna är med här så är den helt oanvänd 600 watts grästrimmer från Ryobi. Står just nu på 500 spänn, det är jag som leder. Ja, men man handlar grönt. Alltså du handlar ju använt på Tradera. Det finns många anledningar till att handla där. Och du får också bra pris såklart. Det finns många guldkorn. Jag tänker, när du har ditt växthus där så kommer det ju växa gräs runt. Ja, då är det bra att ha en liten grästrimmer så du bara kan hela tiden fina till där så att det inte växer upp liksom vid kanterna. Hörrni, gå in på tradera.com, skapa konto om ni inte har och gör som vi. Handla till bättre priser ofta. Handla grönt och det är faktiskt jäkligt kul med de här budgivningarna.
Då håller jag mina tummar, tår och skinkor.
Att jag vinner.
Du vinner den här budgivningen. Nej, ja. Så att man kan trimma lite gräs runt orangeriet på Hattudden. Inkommer också Victor Nilsson Lindelöf. Det är väl favorit på att han tar Joakim Nilssons plats i mittlåset. Och that's it vad gäller förändringar i startelvan. Förlusten senast mot Grekland, det var ju en hädisk insats över 90 minuter. Men marginalerna är små. Jag menar, sitter Svanbergs volleyskott efter 2-3 minuter, stolpe in istället. Ja, då har vi ett Sverige som har ett resultat att gå på. Man kan sjunka lite lägre, man kan gå på omställningar. Förmodligen hade vi fått med oss ett mycket bättre resultat. Och med tanke på hur mattan var, läget var... Alltså då hade nog inte den här spelmässiga insatsen präglat men det som jag nu känner i magen, lite, så här, lite oro, jag tar med lite sämre perioder mot Kosovo och känner, fan ska det gå imorgon? Alltså, det känns som en rysare vi har att göra med imorgon.
Ja, kanske. Sen fanns det någonting i stämningen under matchen mot Kosovo som jag tar med mig. Vi pratade om Hammarby och mot AIK i damallsvenskan. Alltså jävla vilket tryck det var på Friends. Frågan om det är det bästa jag har upplevt. Hittills.
Det har väl dels också att göra med att det var ganska många tusen
kosovaner. Absolut. Men jag ska säga att de svenska supporterna på kortsidan har nog aldrig levererat så högt. Och det kan ju också ha varit för att de var lite pressade av kosovanerna. Mm. Kosovofolket.
Kosovaner,
ja. Kosovo i alla fall. Nej, men det där är bra. Precis på samma sätt som jag... AIK, IFK Göteborg när de kommer upp i Allsvenskan, Malmö, Djurgården känner att fan, det där vill vi skapa för våra damlag också. Känner att, och nästa gång vill vi stå upp på ett bättre sätt. På samma sätt så tror jag nog att de svenska supportrarna var lite extra taggade i den här matchen. Jag ska också säga att det är jävligt bra att spela den tiden en lördag. För då har folk perfekt mängd alkohol i blodet för att sjunga det där lilla extra. Men jag tyckte
det går
i alla fall från TV,
sig,
för jag var inte på plats.
Det går också att få med sig barn och ungdomar på ett helt annat sätt när det är 2045 start.
Absolut, absolut. Och de körde några växelramser och sånt där. Det är landslag, men jag tycker att de sköter det jävligt bra. Om jag jämför med andra landslag så tycker jag att Sverige börjar också på hemmaplan på Friends Arena att få det trycket. Det är fler som vill ansluta till kortsidan. Det är fler som vill sjunga kanna på. Jag har någon ny rams också. Jag kommer inte ihåg hur den gick. Men
Janne-ramsen
ja, men den har ju satt sig. Och många skickar in också, jag min jag. van att det är en upp, ja, men så här, det är uppladdning på O'Learys innan matchen.
Vad heter det?
O'Learys. Ja. Uppladdningen innan matchen, där har man då och jag med Jan i högtalarna. Och det gör mig otroligt varm i bröstet att Gugges fina stämma, lite skör är den. Eller hur? Och det tycker jag är liksom, det gör någonting extra med den. Ja, det var det. När vi spelade in. Men ja, det gör någonting extra och jag tycker att det är helt härligt. Men jag hoppas också att en tisdag när man inte har lika många bärs i sig att man kan skapa den stämningen. Du ska dit!
Jag ska dit, många andra ska dit. Vi hoppas på givetvis svensk seger, men jag tror att det kan bli en sån här klassisk kvalrysare i oktober.
Se att Sverige vinner lätt.
Och nu så känner jag också så här, skitsamma hur det ser ut. Ja. Bara det tas 3 poäng.
Foppen stiger fram här. Det här är Foppens match, Gugge. Vet du vad, på tal om det, nu gjorde ju inte Kulusevski det målet vi förväntade oss att han skulle göra. De snusar samtidigt. Vi, framförallt jag, har kollat i kristallkulan. Du har hjälpt till lite, Gustav, men vi tror inte att det blir en match där det blir en jävla massa mål. Men däremot så är vi ganska övertygade om att utgången kommer att vara positiv för Sveriges del. Sverige vinner, det blir under 3,5 mål och som jag har sett i min spåkula, Foppen, han kommer briljera i den här matchen. Jag har ju sett honom mot Hoffenheim, Gusten.
Just det.
Ja, det har du inte glömt bort,
va? Nej, det var väl inte ens, det var inte Hoffenheim.
Var det Wolfsburg?
Nej, det var väl Stuttgart, tror jag.
Nej, det var Hoffenheim. 4-0. Lägg ner här nu. Jag har sett tillräckligt av Emil Forsberg för att veta att det är kasse som gäller här. Sverige vinner under 3,5 mål och Foppen nätar. Ni hittar den till 6,25 gånger pengarna boostat. Borta på Betsson, kom ihåg att ni måste vara över 18 år. Stödlinjen.se finns om man har problem.
Och så vet ni ju att man ser alla matcher från VM-kvalet på C More. Imorgon så drar sändningen från Friends Arena igång 20.00 på TV4 och C More. Avspark 20.45, Sverige-Grekland. Missa för guds skull inte det. Sen rullar vi på, det är fotbollssöndag i Europa på söndag med dunderfina matcher. Barca-Valencia parallellt med Juventus-Roma. Champions Leagues tredje gruppspelsomgång nästa vecka. Så att har man inte ett C More-abonnemang, skaffa för guds skull det. Nu, jag skulle vilja avsluta dagens episod bara med att sträcka upp FIFA, UEFA.
Åh jävlar, och vilken hatt alltså. Helvete, jag sätter mig ner här. Nej, oj, men, oj, jag lutar mig tillbaka.
Jag tycker verkligen att...
Sträcka upp de jävlarna.
Ja, men jag tycker verkligen att offsiden och Hansen är de absolut största argumenten till hur snett vi har hamnat i diskussionerna kring fotboll. Alltså, det pratas VM vartannat eller vart fjärde år. Det pratas om VAR. Det pratas om ja, men hur man på något sätt... Ja, men det är så jävla stora diskussioner. Kan vi bara en gång för alla titta på hur hopplöst skevt det ser ut ute på planen i de största matcherna, med de största lagen, med de största spelarna inblandade. Ingen vet vad som gäller. Ingen kan ens hans regeln längre.
Och då
ingen,
det är väl bara ringa upp Jonas ja, Eriksson så får vi
vet,
svar på de här frågorna.
Ingen vet vad som är hans. Ingen vet vad som är inte hans. Det är sånt jävla haveri där ute tycker jag. Jag tycker Sverige får en extremt billig straff mot Kosovo. Jag tycker man summerade ganska bra i studien att är man på Sveriges sida, Sveriges lag, ja, men då ropar man för straff. Hade man fått den emot sig, ja, men då hade man varit tokig.
Sorry.
Vart ska den där armen ta vägen? Det är ingen onaturlig position. Den hindrar inte Viktor Claessons nick från att gå in i mål. Den bollen är på väg ut till inspark. Det handlar om ett avstånd på under en meter i full fart, en nickskarv. Hur kan man tycka att nej, men det där är hans? Och så har man då situationen igår när jag tror att det är Rodri som kommer upp längs vänsterkanten, ja. Ytterzon. Spelar ett inspel snett inåt bakåt. Koundé, han täcker. Han har en högerarm som i sitt steg givetvis rör på sig. Mm. Det åker ut en armbåge bakom hans rygg. Där touchar bollen. Ja, så
naturlig.
Det är naturligt, absolut.
Men mindre naturlig än...
Och den förhindrar ju hypotetiskt betydligt mer än vad Hadegonais arm gör på Viktor Claessons nick. Men det var liksom...
Men menar de då på att den Hansen i Sveriges match är direkt avgörande för var bollen tar vägen? För att inte. Den är på väg mot mål. Förstår du? Det ska väl vara någon slags målchansgrej då?
Jag vet inte vad de menar, men det här är ju den här inkonsekvensen.
Nej, det är bara ringa Jonas
Eriksson. Ja, men som håller på att döda fotbollen. Jag tycker, vi pratade om Roy Hodgson för något år sedan och han var så jävla upprörd kring att så här, nu får det fan vara nog. Mm. Hur har vi hamnat i en situation där ingen längre vet vad som är hans och inte? Det här är ju uppenbarligen någonting som personer som inte har spelat fotboll själva har kommit fram till. Mm. Jag vet inte vad agendan är, jag vet inte vad slutmålet är.
Är det Wenger liksom som åker på Gulaschen?
Jag vet inte vem som ska ha Gulaschen eller vem som ska ha uppsträckningen. Jag konstaterar bara att nu vet ingen längre vad som är hans. Och så här, det hade varit problem nog. Men igår, Kylian Mbappés avgörande mål igår. Alltså han är offside när Theo Hernandez sticker ner bollen i djupet. Det här vet jag, tror att det är Eric Garcia eller om det är Laporte, jag kommer inte ihåg vilken spansk försvarsspelare det är som har honom i rygg. Mm. Ja, alltså så här, om han då måste sätta ut ett ben och bryta Theo Hernandez passning för att han har Kylian Mbappé en halv meter bakom sig. Hur kan man då? För jag vet att alltså, vi var helt ställd. Kim Källström i studion igår, han pratade om att de kanske bedömer det som att det är en ny situation. Det säger Kim Källström när vi sitter och kollar på matchen med 10 minuter kvar. Men alltså, Lotta, Olof, nej men så kan det inte vara. De måste liksom bedöma det som att Kylian Mbappé inte är offside när passningen slås. Även fast det visuellt var väldigt tydligt och kändes extremt märkligt att han inte skulle varit offside. Men det är så här, det är helt orimligt att man gör bedömningen att han påverkar inte spelet. Utan att Eric Garcia, om det nu var han, vi säger att det var han, den spanska försvararens touch, det ska göra att allting blir en ny situation. Jag pratade med Steffe Pepsi om det här i våras. Kommer du ihåg den här situationen med Tyrone Mings, mittbacken i Aston Villa, när de mötte Manchester City? Det kommer en överlång boll. Han vet att jag har Bernardo Silva bakom mig. Han kommer från offside. Så att jag kan göra, liksom, jag kan ta ner den här bollen. Men Bernardo Silva tillåts då pila in i den situationen, sno bollen. Som att, men han var ju offside. Och eftersom
varför du peta på bollen, varför du nudda bollen, så exakt, kan det inte vara en ny situation.
Och jag menar,
situationen är ju där.
Och i den här situationen, hur man kan få det till att Kylian Mbappé inte påverkar spelet. Alltså det är ett sånt haveri. För när ett helt spanskt landslag med både spelare och ledare, när all publik, när alla på liksom sociala medier, när alla som kan fotboll på något sätt tycker att nej men det där måste vara offside, så är det bara ännu tydligare att vi har hamnat lika snett med offsiden som vi har gjort med handsregeln. Utformad förmodligen av någon eller några som inte har spelat fotboll och kan liksom säga det här är...
Känslan
här
är att det är utfärdat av typ Pierluigi Collina, alltså domare. Domare som tror att de ska göra sporten bättre.
De måste tillsätta något jävla sportsligt fotbollsråd här. Med 20, 50, 100 fotbollserfarna människor som alla kan liksom, ge 100 exempel på hans, ge 100 exempel på offside, och så får de här erfarna människorna som har varit på de här planerna 1000 gånger i sin karriär säga det här är offside och det här ska inte vara offside. Här påverkar man inte spelet och här påverkar man spelet, för man kan inte ha hamnat så snett att Kylian Mbappé ska ligga och hugga i djupet en halv meter bakom Eric Garcia, som då måste sträcka ut foten för att förhindra ett friläge. Han vet ju inte om Kylian Mbappé har hållit sig på exakt rätt sida linjen eller inte. Nej, men då ska hans start... Nej, jag är ledsen. Nu är det en ny situation här. Han är fri, varsågod. Det är så jävla fel.
Vet du vad det kanske är dags för?
Finns, alltså.
Det kanske är dags för en picadoll i rövhålet i alla fall. Då.
Ja. Det kanske alltså, är helt
det är faktiskt det är dags för en picadoll i rövhålet. För handsregeln, offside-regeln. Riv upp allting. Ja. Börja om på ny kula. Tillsätt ett sportsligt råd som på riktigt med sin erfarenhet kan stipulera den här regeln. För det måste bli ett slut här nu. Det är en sak ifall någon i alla fall kan förklara det. Som kan säga, ja men det är så här man resonerar och därför är det hans. Men det är ingen som ens vet det längre.
Hörru, nu sitter Top Dog Olof här ute från Nakata och bara nickar med, han hör vårt samtal. Vi ska käka en lunch och kika lite på sortimentet, eller hur Gustav?
Det ska vi göra. Hörni, tack för att ni lyssnar på Toto Balotto. Vi hörs igen om några dagar då förhoppningsvis Sverige tagit ytterligare 3 poäng i jakten på en VM-plats. Missa nu för guds skull inte Sverige-Grekland imorgon 20.00 på TV4 och Simor. Eller om ni ska dit, jag ska dit, ska du dit?
Jag hade en loge som jag nu har släppt. Vi får se, kanske Kanske tar jag tillbaka den. Glöm inte bort att gå in och lyxshoppa på premiumsajten tradera.com. Det är alltså hela Sveriges marknadsplats. Vi säger stort tack till alla som lyssnar. Vi älskar er. Vi ses och hörs snart.
Här kommer Dregen och Helicopters.
Ciao tutti.
Ciao.